Då säger vi välkomna till Bara Bajens eftersnack efter matchen mellan Hammarby och Kalmar. En match som slutar 0-0. Med i det här eftersnacket är jag som vanligt som heter Kent Granqvist. Vi har Johannes Betanis här, välkommen.
Tjena, hej.
Vi har Stefan Brundin här, välkommen hit.
God kväll, god kväll.
Och så har vi Magnus Österberg, det var ett tag sedan du var här, välkommen.
Tack så jättemycket.
0-0 mot Kalmar. Ska vi börja med matchen och så? Vad är känslorna efter det här?
Det positiva är att vi har tagit 2 poäng mot ett etablerat allsvenskt lag i den här serien i år. Allt annat är ju typ åt helvete med den här matchen. Det är ju så ruskigt uselt så att jag blir fan mörkare. Det är folk som inte klarar passningar på 4-5 meter. Det är anfallare som inte anfaller, som inte kan ta avslut. Det är, bara, det är en enda stor jävla misär. Det här var en riktig 0-0-match och det borde inte ha varit det. Det borde ha varit så mycket bättre kan jag tycka.
Nej, men det känns väl, det är väl lite hårt kanske, men det var en 100-åring som fyllde år och det var lite den känslan ute på plan också. Det hände jävligt lite alltså. Det var första halvlekar bland de sämre halvlekarna jag sett i Allsvenskan i år. Jag har sett ganska många. Sen blir det en liten uppryckning tycker jag i andra mellan 55 och 70 ungefär tycker jag att det, då finns det lite intentioner om man skapar lite lägen och sådär. Men totalt sett så är det ju fortfarande så att anfallsspelet inte fungerar, och det skulle jag vilja säga bara en sista gång. Det handlar inte om vem som spelar forward, det handlar om hur man använder den spelaren och hur man spelar. Det tyckte jag var jättetydligt idag.
Nej, men jag skulle sammanfatta matchen så tycker jag att det var en typisk 0-0-match, och det var uppenbarligen så att Kalmar kom inte hit för att spela ut på något sätt, utan de var überförsiktiga i alla sätt. Och hade Hammarby haft någonting utav det spelet som jag tyckte man såg intentionen till i början, eller som vi såg intentionen kring i början utav säsongen, så hade vi vunnit den här matchen. Nu var det ett försiktigt räddhågset och det passningarna faktiskt inte fungerade. Den enda som utmärktes tycker jag, det var Torsten Böj då. Och på något sätt kanske mål ögat också, men han ställdes ju inte på några stora prov heller.
Jag tycker Torsten Böj visar ju direkt att han vill vara med i den här matchen. Men jag tycker från början också att Kennedy tar löpningar och dueller och går in i matchen med en bra attityd. Men det där håller ju en kvart, deras känsla.
Min känsla är att egentligen allting i Kalmar offensivt går via Viktor Elm. Det här är inte, det är ingen unik analys som jag har stått här efter åratal och lyckats. Det är jävligt tydligt. Killen är väldigt duktig, han gör sig fri. För mig är det obegripligt att man inte sätter någon som är bara på och kramar honom lite till och från under uppspelsfasen, speciellt i första halvlek. Han kan stå med 5-6 meter till närmaste Hammarbyare och bara få vända upp och kolla. Det är helt sjukt på våran hemmaplan att det inte går till. Och för någonstans känns det här, är du tränare eller assisterande tränare eller vad fan det är för någonting, så måste man bara säga, men det där är ju den farliga killen, kan inte bara ligga lite tätare på honom?
Det måste en annan sätt, för i andra halvlek jag satt väldigt nära, han spelade ju på deras vänsterkant och alla uppspel gick ju på honom i höjdbollar, och där var vi ju på honom i andra halvlek.
Det ska ju ta typ 2 minuter, det ska inte ens ta 2 minuter, det är innan matchen. Har vi någon spelare i det här laget som är speluppläggare? Ja, det är någon nummer 23 här. Jag tror han heter Elm. Kolla lite extra på honom. Det är inte en okänd spelare.
Nej, fast å andra sidan, det blev ju ingenting farligt utav de situationerna heller.
Nej, men vi låter ju dem få ha bollen. Om vi ska göra mål måste vi ha bollen. Och då måste man ta den från den spelaren som har bollen. Och det är nummer 23 i deras lag.
Det är ju inte när de har, vid de tillfällen som de har tillfälle att sätta igång spelet. Utan problemet är ju att vi har korta anfall utan någon som finess, utan rörelse. Utan det är ett statiskt sidledsspel som det faktiskt inte händer någonting på. Det är väl det, så det tycker jag var jag vet vad du menar. Jag tycker att det fanns koll på honom i andra halvlek. Jag håller med, det skulle vara det första. Men det fanns ju inget hot i Kalmars anfall idag. De var ju inte intresserade av att vinna den här matchen.
Ja, intresserade av att vinna vet jag inte om jag har det. Men jag tror snarare så att vi var för intresserade av att inte förlora. Alltså men det är också en spelare, det blir alltid så här. Tänk om Israelsson hade varit med. Men det blir ju hela tiden den här diskussionen. Tyvärr är det ju att det går runt på en 11-12 spelare som man kan tänka sig. Det är inte som man säger så här, om man hade bara slängt in Fure så hade det här löst. Det är för tunt, det är alldeles för tunt. Och problem uppstår ju när forwardsvärvningen som är plockat in i sommarfönstret blir utbytt mot den personen som varit iskall hela året. Då blir det nästan genant för alla inblandade.
Pratar du Linus? Är det men
Linus, ja. Historien är liksom det är katastrof. Men
jag tog faktiskt fram lite siffror på det där. Linus är våran fjärde bästa poängspelare sett till hur mycket han har spelat i år. Ja, det här när bäsandet av Linus konstant. Okej, kanske skulle vara ännu bättre än så här, men så usel är han inte poängmässigt.
Fast jag är ju statistik, men det är alltid om man blandar in kuppen och vi har ganska få poäng, då blir det liksom så här, okej, då blir det bland de blindare en enögd kung, och det kanske han är. Det kanske
exakt.
Han är i och för sig.
Då. Vi har inte så många fullseende att spela med, verkar det som i år, så att i det avseendet så har ju faktiskt Linus inte gjort en sån dålig insats.
Det finns massor grejer. Jag tycker att när vi har en negativ hörna, alltså när vi hörna mot oss eller någon farlig fri, varför har vi inte enkel vid mittcirkeln? Om vi har Söderqvist som kan springa snabbt, vad ska han göra nere i straffområdet? Alltså skicka upp honom, eller skicka upp Batan som inte kan nicka, så kan han i alla fall liksom dra isär. Alltså det är sån här, jag vet inte, men Nanne är ju på en helt annan nivå än vad jag är naturligtvis, så han har ju säkert en helt annan idé. Han håller på att utveckla svensk fotboll. Ja, exakt. Så att, vi är säkert inne på sidan 200 i den där matnualen. Så det är liksom, det är lite som scientologerna. Jag måste betala upp mig för att komma upp på den här nivån. Jag kan inte ens förstå hur han tänker, liksom, för det är så avancerat.
Men lite grann så här, jag är ju ingen statistikkille så, håller på med det. Men däremot så läste jag idag att han har ju inte fått så många straffar under säsongen. Vi och Sundsvall var det, va? Men för att få straff måste man ha spelare in i straffområdet. Och bollen måste också komma dit, annars får du inga straffar. Och tittar man på den här matchen nu, utan att liksom komma ihåg den från minut 1 till 93, så det är ju inte så jävla många gånger som bollen är där och vi har många spelare på plats. Det kommer spelare, men det kommer en mot tre. I 90:e minuten har Johan Persson bollen. Han är rättvänd på mittfältet. Han har inget alternativ att spela bollen framåt. Inget. Alla står stilla.
Är det själva alltså formationen, grundspelet som är fel eller någonting annat?
Jag har sagt ganska länge nu att det passningsspelet är för dåligt från backlinjen och från det centrala mittfältet. Det är för dålig kvalitet. För många bollar hamnar bakanför, för många passningar kommer i bröstkorgen, kommer för sent. När första löpningen är klar, då tittar spelaren upp. Då är det för sent.
Men är det inte så att mycket av spelet ska gå, verkar som det ska gå i alla fall de senaste matcherna alltså mellan våra defensiva mittfältare? Och om jag ska lägga minus för någon de senaste matcherna, tycker jag det är Filip Haglund. Jag tycker inte han har levt upp till det man kan förvänta sig i varken liksom i försvarsarbetet eller i offensiva arbetet. Nu på slutet hade han några horribla indianer och missade brytningsförsök som bara liksom försvann ut i intet.
Ja, alltså, man ser det här på lite olika sätt, och Nanne och hans medarbetare har säkert en jättetydlig idé om hur man ska göra och vad man ska göra, men så som det ser ut när man sitter på läktaren, så det flyter ju inte. Jag tycker att det hackar för mycket centralt, man slår för mycket bollar när man har chansen att ställa om snabbt, eller när man ska spela mot etablerat försvar, det vill säga det är inte en omställning utan motståndarna kommer på plats i sitt försvarsarbete. Då måste man vara ännu skickligare. Då kanske man får tid på sig, men det spelar ingen roll. Om du missar passningen, så är ju anfallet oftast över eller hackar. Så att, återigen, en kreativ central mittfältare är definitivt någonting som man måste, antingen måste man titta igenom sin trupp igen och fundera om man använder spelarna som man har rätt, eller så måste det vara Mats Ingblads absolut största uppgift inför nästa säsong. Då är köpa en central mittfältare som både kan jobba defensivt och ligga rätt i position, men som också kan starta anfall emellanåt med lite fart och med lite finess.
Idag hade man ju flyttat in Kennedy till en början, va? Så att han var centralt.
Alltså Kennedy är ju den skickligaste passningsspelaren som Hammarby har. Och det är ju knappast heller någon nyhet för någon. Men han måste ju också få bollen i tid i sånt fall. Det spelar ingen roll att han får den i sista tredjedelen när det är en åtta man som är närmare målet än vad han är. Han kan ju inte trolla på det sättet. Det måste gå mycket, 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 mycket snabbare upp dit. Och det är första och andra passningen som inte kommer. Eller så kommer den med för dålig kvalitet. Så att
Hur många gånger fick Kennedy bollen rättvänd mot målet med yta framför sig, om man nu jämför med Viktor till exempel första halvlek? Hur många gånger skedde? Jag kan inte komma på en enda gång som det hände. Möjligen när han är ute på kanten och slickar kanten och är helt ofarlig, men det är inte något läge där han kan utmana och slå någon på djupet eller någonting. Och hur många gånger sökte forwards eller offensiva mittfältare liksom luckor och gjorde löpningar och drog isär försvaret. Man borrar huvudet ner och så bara sticker man på sin yta. Och det är för mig det är korpen nästan.
Som sagt, jag har tittat på ganska många av Hammarbys matcher flera gånger. Jag har tittat på många andra matcher också flera gånger. Men det man ser är då att det kommer faktiskt löpningar. Och de kommer ganska tidigt. Mycket, mycket tidigare än vad bollen är redo att slås. Vilket gör att första löpningen är klar, andra löpningen är klar. Då tittar man upp. Då är det stiltje och då vänder man om. Och så slutar det med ett tillbakaspel till målvakt och en lång boll och så en 50-50-duell. Och då måste man vinna andra bollen, vilket man gör hyggligt okej i ganska många matcher.
Men det är det här första läget som du pratar om som jag antar att Nanne egentligen är ute efter när han pratar om ett snabbt omställningsspel och så vidare. Så det måste ju vara exakt just det han vill ha. Efter ett par sådana matcher så borde ju det kunna vara åtgärdat.
Men då är det jätteintressant. Då har vi varit in en kille i backlinjen som egentligen sköter inga uppspel, va? Eller hur? Vi har en värvningsfönster, vi öppnar. Nanne har ju sett det här naturligtvis, det här är ju ingen konstighet. Det går inte riktigt, vi måste slå en tidigare passning och så plockar vi in någon som inte har en passningsfot. Och så har vi en kille till som är skitbra på att bryta bollar och nicka bort bollar men som inte heller egentligen har någon passningsfot, om inte en safta på över hela planen. Så att, ja, han kan göra det med fördel men inte varje gång hela tiden. Och sen har vi några inne i mittfältare som är superdefensiva som inte heller har passningsfötter. Då har vi ju ett jätteproblem. Ja. Men då får man ju känslan, håller vi bara på att säkra upp liksom den defensiva biten och räknar iskallt med att de här poängen ska liksom tas i hamn och sen kommer det hända någonting helt revolutionerande i vinter, eller vad fan är det frågan om? Har de inte ögon att se med? Det är ju jättekonstigt.
Fast jag är lite inne på att det kanske är just det som händer, att man håller på att säkra upp defensivt, man håller på att liksom se till att vi ska ha ett tryggt defensivt tänk och sen ska vi faktiskt börja bygga framåt lite senare.
Sannolikt är det ju det, men ändå har man ju plockat in till exempel Kalili, men då måste det ju vara en otrolig liksom framtidsplan att det här är någonting som kommer hända sen. Och sen panikvärvar man ju Orlov som idag fick gå ut och vara helt anonym. Alltså vad är grejen liksom? Det är jättekonstigt.
Så här, först på, jag tror att Orlov fick en smäll. Jag tror att han var ute vid bänken två gånger och visade att han hade problem med synen, så jag tror att det var smällen mot huvudet att han blev...
Det hade han ju från första gången han kom till Hammarby för sig, så det tog honom tre matcher att hitta att han hade synfel. Det är höjden ändå.
Nu är du elak. Sen tror jag att du var på väg att säga någonting när jag pratade om en kreativ mittfält, att det är ju en värvning i dyrare prisklass. Absolut. Men ska man vara lite ärlig mot sig själv, så det är ju, de har gjort en jättebra resa och Nanne säger jätteofta att vi kan inte bygga truppen snabbare än våran ekonomi. Det säger han ju så fort han får chansen att prata om det. Korrekt, och det är bra med den historia som finns, och absolut inga förköps inte och liksom...
en kort bara liksom. Tror du verkligen att den genomsnittslönen på Hammarby spelartrupp ligger mycket under Djurgårdens eller Helsingborg?
Nu pratar jag inte löner, nu pratar jag att man plockar bossmanspelare, man lånar in Orlov, så det är inte så att man har betalat en klubb massa pengar för att få loss spelare. Ska man köpa en kreativ mittfältare som jag pratar om, som ska vara tvåvägsspelare, det vill säga både kunna göra lite poäng men också kunna klara av det defensiva spelet. Det är klart, ingenting är gratis. Men spelar man i Allsvenskan så är ingenting gratis. Vill man vara med och kunna göra det man säger att man vill göra, för ska man bygga en trupp som vill spela den här tempostarka fotbollen och så vidare och utveckla svensk fotboll och allt, då kan man inte bara gå på loppmarknaden och ta bossmanspelare. Det är omöjligt. Sen så förstår jag absolut hur man har resonerat i sina sätt, och jag har inte sett kassaböckerna heller, så jag har absolut noll aning om det, men man har ju lite
känsla. Men Kalili, vad är poängen med att värma honom? Vad är målsättningen med att värma honom? Att han ska vara bra nästa år och sen kanske jättebra 2017 och så kränger vi honom och gör en peng. Det känns ju så. Men det är ju en jävla chansning. För nu ser han ju ut som en smal version av Castro Tello. Liksom. Och antagligen kostar kanske fem gånger så mycket i månaden. Det känns ju jättekonstigt.
Ja, men alltså, man har gjort sådana här värvningar tidigare. När man plockade in Linus Hallenius så var ju det samma sak. Han värvas för framtiden. Och det är inget fel med det. Det är väl det man ska göra om man nu ska vara trovärdig i sitt sätt att prata tålamod. Det är klart att man då måste göra saker som liksom ska verka längre än till imorgon. Självfallet. Men återigen, alltså, man ska ju först och främst ska man ju klara av att behålla sin allsvenska status. Det är nummer ett. Men nummer två är att ska man då ta ett steg närmare. Antingen måste man ju tro att den spelartrupp man har ska bli väldigt mycket bättre till 2016. Blir den det om man tittar på medelålder och vad som händer, hur många spelare man går runt på, vad har man för offensiva alternativ idag att slänga in när man har gjort bytet i halvtid med Orlov och Hallenius? Noll. Sådana saker blir ganska viktiga att titta på. Du måste ha en större bredd på det offensiva manskapet. För annars kommer det se ut så här många, 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 många år. Och man kommer fortsätta att plocka in säkra defensiven, ta tillräckligt många poäng för att hålla sig kvar. Men det är inte det de pratar om, och det är inte det man vill, och det är inte det man jobbar efter. Men så som det har varit hittills så är det ju det man har sett.
Fast jag kan i sådana fall tänka att okej, vi har inte så jättemånga alternativ just nu, men det kanske är för att man ska vara redo att skaffa dem till vinter. Alltså att man håller de möjligheterna öppna. Om vi vet att vi spelar vi som vi ska göra nu, så kommer vi att klara det här kontraktet för i år.
Det är ju den stora frågan. Kommer vi klara om vi spelar som vi spelar idag?
Vi säger så här. Vi är ju inte sämre. Vi är garanterat inte sämre än Kalmar idag. Även om vi tycker att vi är jättedåliga. Så är vi, ja precis, vi har dem efter oss. Exakt, och det är ju ett tecken på att vi faktiskt kommer att klara oss.
Kalmar är ju ett bottenlag.
Ja men exakt, och det är det vi behöver ha.
Vi är bättre än Åtvidaberg. Ja det är vi, men de åker ju ur. Alltså det är inte de vi ska jämföra oss.
Nej, jo men vi kanske ska... Ja just det, men om vi har ett gäng sådana lag som är sämre än oss och säger, ja men de är bottenlag. Jo men titta, hur många har vi?
Vi ligger väl... Nu har vi en match mer spelad och grejer. Så var ligger vi någonstans? Vi ligger kvar på 10:e platsen i och för sig. Om den här är uppdaterad, men det är den väl.
Vi kommer behöva 30, minst 30 poäng år för att liksom fixa ihop det där. Det
är, färre.
Ja, förlåt. Det är åtta matcher kvar. Och vi har ett snitt på lite drygt en poäng per match. Och det är det vi fortsätter att takta på just nu, de senaste matcherna.
Men samtidigt har vi sagt att nu har vi bara massa matcher på vår egen hemmaborg. Så nu ska vi ta alla de här poängen som vi inte har lyckats ta på borta matcherna som gick åt helvete liksom nästan i flera år. Alltså det är någonting lirar inte här.
Jo men alltså matematiken är bara så, vi kommer ju att klara oss. Ja. Fortsätter vi så här så kommer vi att klara oss.
0-0 alla matcher nu så är vi kvar. Ja. Det, så är det ju. Men sätter du en hundring på att vi fixar 0-0 i alla matcherna framöver?
Ja.
För det, som det ser ut idag så vågar jag fan inte sätta emot. Alltså det är liksom, eller sätta en peng på det. För det är lite för dåligt. Jag kan tycka att egentligen det enda som skiljer oss mot Kalmar i den här matchen, det är väl antagligen att vi har att laget har publikens stöd i ryggen. Hade det här varit en bortamatch känns det som en toktorsk. Liksom. För det finns ingenting som lyfter. Det var ingen på planen som eldade på styrkan eller liksom lyfte laget. Det fanns inte den där grejen.
Samtidigt kan jag känna så här, när det var som tyngst någonstans i mitten på andra halvlek, man kände att det händer ingenting. Sen helt plötsligt så inser man att på 5-10 minuter där så hade vi 4 riktiga målchanser. Alltså vi har ändå skapat dem fantastiskt. Det var riktigt bra målchanser.
Nu blir det nu famlar man. Ja, då ska vi ha gjort mål på dem.
Ja, absolut. Men absolut. Det visar ju ändå att vi är bättre än motståndarna.
Nej, men fast det blir ju 0-0.
Ja, men vi skapar ändå de chanserna.
Chanser så var vi bättre, ja. Men när match, om i historieböckerna är det fortfarande 0-0. Så när folk säger så här, Torsten börjar visa intentioner. Ja, men han missar ju 2 frilägen. Det är det han ska sätta de där hela fri. Sen kan han gå och sova resten av tiden.
Men det är ju vi överens om. Men jag bara säger, det vi diskuterade var liksom, kommer vi åka ut som det spelet ser ut nu och med den poäng vi taktar just nu, så tror inte jag det.
Men risken är, för att när vi... Då bygger ju allting på att alla andra lag ska torska hela tiden. Men
att de ska spela ungefär som vi och eller som de har gjort hittills.
Ja, okay,
varför ska de helt plötsligt börja spela bättre än vad vi har gjort? Alla de lagen.
För de har ju vittring. Och vi, vad har vi? Ingenting. Så det är ju vi som blir jagade. Det är inte vi som jagar. Jag ser inte att Åtvidaberg helt plötsligt ska ta liksom 3 poängare på rad. Det känns osannolikt.
Men fast det är det du säger om de ska gå förbi oss.
Nej, men det är några andra lag som ligger inte så jävla långt ifrån oss. Där det handlar om 1 eller 2 segrar. Och fortsätter vi hålla på att plocka 1 poängare i bästa fall, då kommer det bli ganska dramatiskt på slutet. Och då är det frågan, är så här, fixar det här laget, om de inte kan vinna mot Kalmar idag egentligen utan press, hur ska de då göra när det är pressat? Men okej, jag tror inte att vi åker ur, jag tror inte ens att vi behöver kvala. Men, och då blir det lite så här, okej, spela igenom den här säsongen och spela 0-0 alla matcher så har vi tagit skiten då. För att egentligen spelar det kanske inte jättestor roll om vi kommer 14:e plats eller om vi kommer 7:a. Det är inte jättedramatiskt. Men någonstans ska ju det här laget utvecklas och ta ett steg, liksom ta ett steg vidare. Och de som bygger det här laget ska visa att varje egentligen rekrytering de gör ska vara lite bättre än det vi hade tidigare. Och det syns ju inte.
Nej, men det är ju precis det. Och jag håller med. Det är precis det vi säger. Och egentligen summeringen av den här matchen är ju liksom att de spelare när vi tar in och det spelet vi visar upp just nu följer inte den riktning som har kommunicerats i alla fall. Och det kan man ju känna en oro och liksom tristess inför kommande säsong. Vad är det som ska till för att vi faktiskt ska hamna på rätt sida?
Om vi inte kan ha en utveckling i sommarfönstret med den med de extra pengarna som ändå måste ha kommit in med vår publiksnitt. Det finns det ju egentligen ingenting som talar om att i vinter, ja men då jävlar så kommer vi hitta 2-3 spelare som bara gör det här laget till ett stjärnlag. Det finns inte liksom den tendensen. Sen kan det ju naturligtvis vara så att det finns andra kontrakt och man har kontakter som kanske kan träda i kraft. Om vi etablerar oss och är klara så kommer folk hit och vi ser att vi inte är någon svängning. Ja, det, så kan det naturligtvis vara. Men det kan också vara att någon vinner på lotto imorgon. Man har ju ingen aning, va? Men då vill man ju se konkreta grejer. Och då blir det konstigt med Magyar och Orlov och Kalire som kommer in och som inte egentligen bidrar med någonting.
Känns som att den här efterfesten är som en begravning. Jag tror så här. Det var absolut inte bra idag. Det har varit ganska risigt ganska många andra matcher också. Men någonstans ändå så man kan inte begära heller att det ska klicka på en gång allting. Vilket ju alla skulle vilja det. Att alla spelare man tog in direkt kunde allting och prestera och leverera. Olof gjorde hattrick i första och så vidare. Det händer ju inte så. Alltså det tålamodet måste man ha. Samtidigt kan man ställa lite högre krav.
Men jämför med islänningar, de har ju kommit in i princip från dag ett och sparkat boll som att de har varit i Bayern hur länge som helst. Både målvakten och backen har gjort det. De ligger på en ganska hög nivå i för sig. Men ska en snubbe som Kalili inte kunna göra det när han har varit liksom skyttekung i Allsvenskan och sen haft ett lukrativt proffskontrakt? Varför ska inte han kunna leva? Jag har inte spelat sedan i maj. Vad fan har du gjort då? Jag menar, vad fan har du legat på stranden? Det är ju helt otroligt.
Ja, men
så kan du vara.
Att värva en spelare på hur han var för 3 år sedan, det gör man ju inte alltså, och tror att det ska lyckas direkt. Man har sett vad han kan. Han har varit runt och spelat, varit i 2-3 länder där nere och tjänat ihop så han har bra på kontot liksom, och kommer hem och inte redo för tempot och inte. Sen vad han har gjort, det vet ju bara
han. Jag har värvat honom på gamla meriter naturligtvis. Så det är ju den anledningen. För det, han har en gång i tiden var han. Lite som jag gillar verkligen Linus Alenius, men lite samma sak. Sen kan man, jag håller med dig, man kan diskutera om han spelas på rätt sätt. Om det här med ensam forward som springer omkring och ska göra idiotlöpningar kors och tvärs. Är det så vi ska spela? Det finns ju massor bakom det här. Men någonstans finns det finns ett problem här som vi har. Där det känns som att det satt sig i organisationen. Nej, men vi kommer klara det här oavsett hur det ser ut, så att vi skiter i och liksom gör någonting mer än vad vi behöver. Och grejen är att nästa år så kommer det ändå vara fullsatt på premiären och folk, så länge vi fortfarande lirar allsvenska, men jag vill ju att vi ska göra det också.
Jag tror ändå så här, trots att man tycker att allting är dåligt eller det mesta är dåligt och negativt och allting, så tror jag ändå att det är ganska få saker som behöver till för att det ska vända. Jag tror att det är en kreativ mittfältare. Sen såklart, man måste ha en forward som gör målen, om det är Linus Hallenius, om det är Jakob Orlov eller you name it. Det är liksom, men jag tror att det är ganska lite ändå som krävs. Så jag tror inte att man behöver tänka att Hammarby måste köpa 5 nya spelare och alla måste bli 100% bättre av Claes Hellgrens styrketräning. Alltså jag tror att det är ganska små saker. Man har värvat in en målvakt som ser väldigt stabil ut. Man har värvat in en Sävarsson som ser jättebra ut. Magyar kanske måste växa in i det, och Sätra har ingen gnällt på förr så jättemycket. Batan är lite upp och ner, men där kan det hända någonting under vintern. Centralt så finns det defensiva krafter som är tillräckligt bra. Får man in en kreativ där så är det bra. Torstenbö vet vi att han kan spela på en kant. Alltså, nu har jag snart mantrat i vägen 11 här som ändå har någonstans i alla fall i mitt huvud jämfört med andra allsvenska klubbar håller en ganska bra nivå. Så att det är lite som skiljer.
Alltså, sen är ju fotboll för alla spelare naturligtvis en självförtroende sport i det, att liksom börja det liksom gå åt rätt håll, så tror jag mycket kommer lösa. Så alltså, detaljerna har vi, alltså, de här yttre omständigheterna som jag kanske egentligen inte ska fokusera på har ju verkligen inte arbetat med oss. Att domarna till exempel är en sån sak och många utav beslut. Jo men vänta, det är små subtila saker som lätt hade kunnat inneburit liksom 6-7 poäng ytterligare jämfört med vad vi hade. Jag har skakat på huvudet, men jag säger det. Ta Glenn idag igen som absolut vägrar att ta ut Viktor Elm, som är deras bästa spelare, när han gör som flagrant. Jag skiter i om Torsten börjar filma. Det är intentionen från Viktor Elm som räknas. Och han är uppe och viftar med handen i ansiktet. I 9 fall av 10 hade det skett mot Malmö och Göteborg, så hade spelaren åkt ut. Vi har inte riktigt flytet på det sättet. Och det är en del av ekvationen. Små saker som faktiskt kan ändra resten av säsongen.
Man måste ändra det man kan påverka.
Nej, men
vänta. Alltså, otur och tur kommer ju jämna ut sig i längden. Det är inte Glenn Nyberg som missar två frilägen och kommer från Norge. Alltså, det är inte han som är Linus Alenius som är i nästan ett fritt läge och som vägrar skjuta och som snubblar på bollen. Det är inte han som är Kalili som ska göra någon cykelspark 92 istället för bara ta bollen och bredsida in den.
Nej, men, eller brösta in den, han har funkat.
Ja, men exakt. Han kan fan ha liksom kukat in. Jag skiter i hur han hade gjort det. Men det alternativet han valde var uselt. Va? Och det är de grejerna. Det är inte han som är Filip Haglund som slår liksom en indianare helt oattackerad. Så att man kan alltid skylla på yttre omständigheter, men det som jag precis sa på forumet, det där är bara rättfärdigt att man har handlat fel själv. Vi kan inte påverka det.
Det var inte min poäng, utan min poäng är att det är små saker som kan ändra. Och den här borta... Nej, det säger jag. Jag håller med dig. I det långa loppet så jämnar det säkert ut sig. Men jag tror att Hammarby under de senaste också omgångarna haft en del otur med enskilda domslut som har jobbat mot det, som jag tror hade kunnat hjälpa till på något sätt.
Men där kommer ju också hur man spelar in. Det spelar ju roll liksom, det här med att inte få en straff. Men då måste du vara där 10 gånger, då får du en. Om du är där en gång får du kanske inte. Alltså, och det är liksom allting, någonting börjar ju någonstans. I Hammarbys fall så är det att det offensiva spelet klickar inte. Passningsspelet...
Du kunde fått straffen på den första och inte vänta till den tionde.
Så kan man ju alltid diskutera i efterhand. Man hade behövt den kanske. Men alltså, om man jämför med det lag som har fått flest straffar, jag vet inte vilket det är, så kan jag tänka mig att de oftare befinner sig i straffområdet och har spelare där, och att bollen faktiskt kommer dit utan att spelas bak till målvakt var tredje gång när man har kommit in på offensiv planhalva.
Men det gör jag enig med dig, Magnus. Det är det här, den här officiella kreativa mittfältaren, det är alla efterlyser över den personen, den spelaren. Och jag håller med dig, det är kanske två, tre spelare som räcker för att lyfta det här laget ganska många placeringar i tabellen. Då måste man ställa sig frågan, tror vi att de personer som ska ta de här besluten och plocka in de här spelarna är rätt personer att göra det i nästa fönster? Det är det jag tycker sommarvärvningarna inte riktigt ger vid handen. Där är jag orolig faktiskt.
Men ska man vara orolig på den nivån, då är det ganska allvarligt. Om man inte har tilltro till att den här sportsliga ledningen som sitter nu, som lyckades lyfta upp klubben från Superettan till Allsvenskan, äntligen efter många försök, många svordomar, många felvärvningar, en spelaromsättning som liksom liknar genomströmningen på T-centralen. Om man inte har tilltro till dem efter ett 8 månader, 9 månader i allsvensk miljö, då är problemet större än vad jag trodde att 0-0 mot Kalmar är.
Jag håller med dig. Jag tror att alltså vi har ju klättrat, jag vet inte om det var Stefan eller någon annan på Bara Bajens forum som skrev vilka positioner vi har haft de senaste åren i svensk fotboll så att säga, och vi är ju på väg uppåt, och jag ser ju ingenting som just nu säger att vi skulle avstanna den utvecklingen till nästa år. Utan just nu så känns det som att Kalili kommer att bli bättre när han har tränat bort den där beachmagen som han har dragit på sig, eller vad det nu är för någonting du sa. Och det innebär att om han lyfter lite till och sen så kommer de här värvningarna, visst kommer vi att klättra några placeringar nästa år igen. Så vi är ju på en utvecklingskurva, det är väl ingen snack om den saken. Eller Johannes, tror inte det?
Du har snackat för mycket med Nanne.
Ja, exakt. Fördelen med fotboll är att det kan ju alltid bli bättre. Men det kan också bli jävligt mycket sämre.
Alltså, men ser du just nu att det håller på att bli sämre?
Nej, men jag säger inte att det sker någon utveckling. För när man tillsatte Engblad och Nanne så gjorde man ju inte det i jämförelse med de tränare och sportchefer vi haft innan. Sen var glada amatörer eller i bästa fall utländska liksom, så här, rookies eller någonting. Utan man värvade folk som ska ha ett nätverk som egentligen ska ligga i toppen av allsvenskan. Då kommer folk säga, men vi hade inte ekonomi. Nej, men första uppdraget var att ta upp oss ur Superettan, och det lyckades de med. Och flera av spelarna i truppen är naturligtvis rester som egentligen hade bara ett uppdrag, sparka upp Bajen i allsvenskan, det gjorde de. Men nu har det ju gått 2 fönster sedan dess, och flera av värvningarna som de har värvat under de här fönstren har ju egentligen inte infriat någonting. Man kan inte få 100% träff liksom på alla värvningar, men jag ser inte att några av de här som, jag ser inte att Kalili är bättre än Solli, om jag ska vara ärlig. Men de har ju helt, de har helt andra förutsättningar. Nej men om du kollar på vad de faktiskt har gjort på planen hittills.
Fast det är ju för tidigt. De har till och med sagt när de värvar honom att han inte är redo just nu. Det är väl lite konstigt att döma honom efter det då.
Ja, men fast det är nu vi spelar. Vi spelar liksom inte, vi kan inte säga att 2017 på våren så kommer han vara asgrym.
Eller 2016.
Ja, eller 2018. Ingen aning, eller hur? Han kan ju också bli jättedålig. Men det är därför det är så förvånande att man tar alltid upp den där. Nej, men han kommer bli bättre. Men det finns ju några spelare som kliver in direkt. Alltså, vad är det som sitter i islänningarnas skalle? Som inte de andra killarna har? Det är ju intressant. Den vill jag åt. Den typen. Vi kanske ska värva 11 islänningar, ingen aning. Det blir ju också lite absurt.
Ja, men det vi pratar om nu är ju ekonomi. Hade man haft x antal miljoner extra, då hade man inte värvat Kalili. Då hade det kommit någon som var värvad från en klubb som har spelat en hel säsong, som var fräsch, som har kanske spelat i Skandinavien eller i någon annan liga. Hade man haft ekonomin är jag helt säker på att det inte hade varit Kalili som hade kommit in i den positionen. Jag säker kan inte vara, men det är min den känslan har jag.
Och naturligtvis, med den ekonomi som vi ändå har, så kommer vi kunna ha råd att göra bommar för att vi kan ersätta dem i nästa fönster. Det är ändå en form av trygghet. Den tryggheten har ju inte Hammarby haft på, jag vet inte hur många år. Så att det är ändå cred till de organisationer som har styrt upp där, och framförallt till publiken som kommer på matchen och ser till att det finns en liten buffert att ta. Så är det. Och jag inledde med att vi har ändå tagit 2 poäng mot ett etablerat allsvenskt lag i den här matchen. Vi har tagit 4 poäng mot ett annat etablerat allsvenskt lag om man ser till förra matchen. Så att det är ju inte skit med allting. Men man vill ju liksom, jag är lite trött på att skynda långsamt. Jag vill skynda fort. Liksom,
ja, fast det är det Nanne säger att vi inte ska göra.
Ja, men det är ju också ett utmärkt sätt om man inte vill bli granskad för det man faktiskt utför nu. Utan kom igenom 3 år och sen så, vad fan, operationen lyckades, patienten dog. Där vill inte jag hamna liksom. Att han sa, nej, det blev inte som jag hade tänkt mig. Jag vill att det ska bli som han har tänkt sig. Snabbt.
Ja, men det är ju innebörden av tålamod. Tålamod är ju inte imorgon, utan det är kanske övermorgon. Så, och det är ju det som är grejen, och det är det som är så jävla svårt när man liksom, man vill någonstans jättesnabbt, men långsamt, skyndsamt, det är en avvägning som de har gjort. De har bestämt sig, och som sagt, med tanke på hur de är duktiga på att förmedla ut vad de håller på med, genom att säga att vi kan inte bygga den här truppen snabbare än våran ekonomi. Man värvar spelare och då kommer folk ihåg, ja, han har sagt så här, ja, bra. Då får man ta det för vad det är. Hade Mats Jingblad fått Daniel Anderssons budget, då hade inte Kalili varit här.
Men det vet vi faktiskt inte. Ärligt talat så vet vi faktiskt inte det. Och det är det som är så spännande. Hade Greg Berhalter varit sämre tränare för Hammarby idag än vad Nanne Bergstrand är, med samma förutsättningar. Det är om och men, och det kan man ju gå. Så vi måste ju bedöma dem utefter det de faktiskt gör.
Men du säger så för att du säger att han är samma kategori som Solly som får hoppa in nu och då. Ja, men är du med?
Precis. Men då kan vi ju säga att då kan ju Jajic är ju en fantastisk spelare. Han kommer att vara asgrym om 5 år. Men jag menar, han presterar ju inte nu. Det är nu. Vi kan ju inte ha liksom 22 spelare i truppen som presterar om 5 år. De måste prestera nu. Och återigen, jag tror ju trots att de här kommer prestera så mycket att vi ändå är kvar. Och då blir det lite faktiskt år 0 i vinter. Att man har liksom, nej, vi åkte inte ut. Och ni vet att vi drar 25 000 någonting. Vi sätter skandinaviskt rekord i princip på publiksnittet. Är det intressant att spela för den här klubben? Det är klart att det är det alla hoppas på. Men fram tills det så kommer man ju fortfarande vara lika förbannad när det blir 0-0 här mot Kalmar. Så är det.
Men det är därför de jobbar som de gör. Det är därför de har rensat undan. Det finns ju inga, det är ju bara Dosan som knappt har körkort än. Resten är ju spelare som har det här som jobb och som har varit med i 100 år och gjort olika resor. En del på väg upp, en del på väg ner. Men man har ju tagit in, nu har man en grupp som, de kommer fixa det här. Blir det kris senare i höst, att det är på, då har man etablerade spelare som har varit med tidigare. Alla spelare som är i truppen nu är ju väldigt nära. Alla är ju väldigt nära att få vara med och spela. Många hoppar in och sådär. Så att på så sätt så har man ju byggt den tajta gruppen. Säkerligen bara med ett enda syfte. Bli kvar i Allsvenskan. Och så blir det lite kontrakt som går ut. Och så har vi lite ekonomi. Och så kan vi ta lite steg för steg. Så tror jag att man har resonerat.
Men då kommer du ta fram motorsågen om ett år om vi fortfarande är liksom och harvar på en så här 14:e plats och ingenting har hänt. Är det det alla säger? Det tror jag inte, för man vill, för alla vill inte vara den där som bara går in och liksom tycker att det här är för dåligt. Men jag håller egentligen inte så långt ifrån varandra. Men frustrationen, jag tror på att om man eldar på någon, liksom, nu måste du fan upp på tårna, då tror jag de presterar. Annars säger jag, men ge den här personen, vi låter personen få handlingsfrihet och vi står bredvid och liksom tar det lite lugnt. Det är lite olika inställningar egentligen.
Det är klart att motorsågen måste ju komma fram om det Ken säger, om utvecklingen stannar av och inte går framåt. Då har du rätt, man har plockat in etablerat folk som ska lyfta där. Om inte de gör det, ja, men då får man såga dem. Men innan, man måste ge dem den tiden. Om de ber om tålamod, om en amatör ber om tålamod så får han ett år. Men om proffs ber om tålamod, då måste de få lite längre. Och det här är proffs.
Men för ofta så jämför vi med en otroligt låg nivå. Det är ändå det vi har haft de senaste 5 åren. Och det, jag tror att folk är så glada att vi slipper superrätten, så man tar i princip vad som helst. Medan jag har ju bråttom till nästa steg. Jag vill vara den här som håller på att liksom spela kvala för Europa League. Och jag förstår att vi kanske inte tar det på liksom 10 månader. Det är jag med på.
Men annars ska jag till Champions League, ja, så det är lugnt.
Det får jag ta ytterligare.
Ja, får han vänta ut Malmö. Då får de vänta ut Malmö som ska dippa rejält också. För de har ju pengar nu, så de kommer se till att de kvalar dit varenda år här framöver. Vi sa att vi skulle köra ungefär 30 minuter innan vi startar. Vi har kört redan 35. Ska vi snacka lite grann om 100-årsfirandet här? Det var en del häftiga legender som var inne på plan i halvtid.
Alltså, du frågar fel person. Jag är liksom så här, aha. Men alltså, det är jättekul och jag tycker de är jätteroliga alltihopa. Men okej, de fick gå runt på planen och sen så var det och sen har man skickat fram någon asful tröja och that's it och 100 år. Ja, men det liksom kom igen, Bayern. Alltså, vi måste ju kunna göra bättre. Men för mig, jag vill så här, kan vi inte bara koncentrera oss på allsvenskan och sen så kan vi ha jippomatcher och liksom jubileum och valsa runt med de här spelarna som ändå dyker upp så här var 10:e match och får gå på innerplan ändå. Vi älskar den här föreningen och folk kommer att älska den säkert 100 år till, och det är liksom det jag hoppas på. Men jag går inte egentligen igång på sånt här faktiskt.
Ja, men det gör verkligen jag, och jag tycker det är lite synd att vi tappar lite chansen faktiskt att göra något trevligt. Jag får säga att sista matchen på Söderstadion, första på nya Söderstadion, 100-årsjubileet här. Jag tycker inte att klubben har excellerat. Det är inte där vi har våran riktiga spets, va? Jag tycker man hade kunnat gjort något mer utav det. Jag är för dålig fantasi för att säga vad det skulle vara, men jag tyckte det var trevligt med legendarna som ut och gick, men jag tycker det var för jävla magert alltså.
Å andra sidan, om man då ska vara inne på Johannes, men ska vara på handslag en liten stund av det här snacket också. De här stora, eller de här tillfällena som har varit nu då, avskedet på Söderstadion, den första matchen här och så det här idag. Det har inte varit några fotbollsmatcher att minnas.
Det är två helt olika saker. Jag hade velat minnas, i så fall hade jag åtminstone velat gått det härifrån och minnas att det var en riktigt schysst, så mycket känsla för klubben att jag tycker de här tillfällena manifestera. Att vi är mer än bara de här 11 killarna som står och missar passningar på mittfältet. Att vi är någonting som är så mycket mer än så. Det tycker jag vi missade.
Hur ska man göra? Ska man applådera sig själv på läktaren? Eller vad är grejen? Men det kanske är så här. Organisationen kanske ber om samma tålamod som Danne. Som 100 år, då har vi ett 200-årsfirande värt namnet. Och liksom, när vi flyttar härifrån så kan vi ett avslag. Det är en process som måste utvecklas. Så vi måste göra det här några gånger för att vi ska liksom komma in i det.
Samtidigt är det så här. Hur mycket kan man göra annorlunda i en fotbollsmatch som gäller 3 poäng som är viktiga att vinna eller prestera bra? Det kan inte vara liksom, då blir det ju jippo, och det är ingen jäkel här som vill ha jippo, alltså så. Jag hör vad du säger, Stefan. Jag förstår det.
Jag pratar ju inte om cheerleaders som är inne i halvlek, utan jag pratar väl någonting som ligger nära här. Alltså, återigen, jag är fel person att tala om vad det ska vara, men jag hoppas att det finns kreativa krafter i Hammarby som skulle kunna tagit fram, vad vet jag, ett uppträdande. Magnus Karlsson sjunger någonting, whatever, men liksom ett halvvarv utav legendarerna liksom framför klacken liksom, det blir lite magert i min smak.
Jag kan säga så här, jag konstaterar att när jag gick ut i paus tänkte, ska man hinna med en pilsen? Fan, vilket tryck det är liksom på barerna. Så jag gick tillbaka in igen och då, det var då man varvade runt legendarerna på inplan. Hade man velat haft det här till ett firande värt minnas, då hade man satt ölpriser med 100-årspriser, alltså i minne. Och då hade du fått ett firande utan dess like här inne och utanför och efter. De här skulle ha haft 1915 års ölpriser i barerna liksom, och matpriser. Då jävlar hade det varit firande.
Nej, exakt. Du är snabbare, mer snabbtänkare. Men det är det jag menar. Någonting som tar det här utöver någonting än bara en fotbollsmatch. Du är dags att bara preppa 200-årsjubileet, Anders.
Ska vi nöja oss med det? John har dykt upp här, men vi lämnade själva matchen för länge sedan.
Det är inte så mycket att prata om statistik och sådär. Det är precis som förväntat. Det enda som på presskonferensen var ingenting konstigheter heller. Det var ingen som tog upp den här situationen med Peter Svärds maskning först eller de här så, tyvärr. Det hade varit intressant att höra. Som jag satt med matchtröja för en gångs skull så vågade inte jag heller ställa den frågan. Det hade kanske varit provocerande. Det enda som var roligt var väl möjligtvis Nannes avslutning. Han hade några sköna citat också. Jag rekommenderar folk att titta på klippet som vanligt. Det var bra surr. Men avslutningen var fotboll enkelt, herre Jesus. Det var det. Tack ska ni ha, sa han. Han avslutade presskonferensen.
Ja, det är bra. Någon som har något att tillägga?
För fan vad Bayern är bäst.
Ungefär så. Tack så mycket för idag. Johannes, Stefan, Magnus och John här på slutet. Jag heter Kent. Vi hörs vid något helt annat tillfälle. Tack och hej.